Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmarstad avsnitt 39. Det här är en podcast om Stockholm och politik i Stockholm. Jag heter Kalle och med mig har jag Anna.
Hej, hej.
Och Mikael.
God kväll.
God kväll. Och vi sitter här i november. Snön kommer att börja falla nu under kommande vecka. Och vi ska avhandla några ämnen. Bland annat har vi en liten följetong med psykiatrin i Stockholm som det inte går så bra för just nu. Vi har lite om sådana här förskolor, som privata förskolor som stan har fortsatt eller vill lägga ner på grund av att det föds för få barn.
Det är också lite av en följetong.
Det är också lite av en följetong, det har vi pratat om mycket.
Mm. Sen är det väl två, förutom den psykiatrin, två ganska, tycker jag, känns som lite, inte tunga ämnen. Men
ja, lite tunga ämnen. Precis, ja. Det blir migration och integrationsfrågor sen.
Ja.
Typ. Yes, men först månadens arbetskritiska insats. Det är ju snart slut på året. Nästa månad så tänker jag att vi ska kröna årets arbetskritiker. Vi får se vem som får äran.
Det är inte kora årets arbetskritiker, utan det är verkligen kröna. Alltså det är som att man är en drottning eller kung.
Exakt. Det är en hatlig titel från och med nästa månad.
Man får en sköld i riddarhuset.
Ja, ja.
Mm.
Och men det blir en Stockholmspolitiker som jag tänkte highlighta den här månaden. Det är Åsa Lindhagen från MP. Och hon är ju, har ju tidigare varit jämställdhetsminister bland annat. Men jag tänkte bara prata om det för att Miljöpartiet hade sin kongress. Och då hade de mycket debatt om arbetstidsförkortning. Åsa Lindhagen förespråkade motioner som där Miljöpartiet, hon menar att Miljöpartiet ska driva för en 32 timmars arbetsvecka eller en 4 dagars vecka. Men kongressen beslutade om 35 timmars arbetsvecka som någon form av kompromiss. Men det tycker jag ändå var bra att det känns som, alltså Miljöpartiet liksom som på något sätt ett som parti, att det är ändå bra att de tar ställning för det. För att det finns ju mycket kring så här, också typ, alltså att kunna prata om typ hållbarhet, skrejer eller så här, och sådana saker i arbetskritik-debatten på något sätt. Om typ, ja men så här, eller nu snurrar jag in mig här.
Eller det som jag tänkte på med miljö och just arbetstidsförkortning. För några år sedan så var det som att, alltså det fanns ett argument som var så, men det är jättebra om 6 timmars arbetsdag, för då ska folk tjäna mindre också. Och då köper de inte lika mycket skit.
Det
typ
är
så.
Precis, det är ett
men den har ju de flesta, det är inte lite, så du tänker,
nej,
dig,
så
Kalle.
Tänker
du tänker ju bibehållen lön.
Ja, precis. Och det tänker Miljöpartiet nog också.
Men sen tror jag att en annan grej med just varför folk som håller på med miljöpolitik kanske gärna pratar om det här mer tid för att leva liksom, och ha det bra.
Mm.
Är väl att ofta när det är miljöpolitik så blir det ju mer så här, du får inte, vad man inte får göra, äta kött.
Ja, det är precis, det är mycket flyga, så förbudsgrejer.
Men det här, en SUV som inte ens får plats på parkeringsrutan.
Ja, så att liksom den här typen av göra livet bättre för människor genom att de inte ska vara på arbetet hela tiden är bra.
Mm.
Var det det du tänkte på?
Ungefär,
innan du snurrade in dig,
ja, precis, det? Ungefär så tänkte jag. Och det här liksom att så här, det är lite den här, de säger ju inte att det är liksom så här nerväxt politik riktigt, men det är ju lite så här, några citat från en intervju med henne i typ BTC var ändå så här att man har typ råd, alltså att liksom samhället har råd att göra den här typen av satsningar.
Mm.
Även när Svenskt Näringsliv säger att det skulle kosta miljarder på miljarder kronor, så är det liksom,
alltså det är ju också jättesmart att göra just nu när vi har jättehög arbetslöshet.
Ja, det med.
Alltså om man tänker så, för att då skulle behovet av arbetskraft öka och arbetsköparna skulle vara beredda på att utbilda personal för att ha personal och så vidare.
Ja. Så det där är något som, och Vänsterpartiet har ju sedan länge haft drivit frågan mer eller mindre aktivt liksom, om att lagstifta om arbetstiden. Det blir ju liksom, om det blir en då Miljöpartiet, Sossarna och Vänstern som bildar regering nästa val, så blir det nog en intressant förhandling om det där. För att Socialdemokraterna har ju, de tog ju beslut mer om så här, vi ska låta facket och näringslivet förhandla först innan vi rör lagstiftningen liksom. Så att det kan bli lite, liksom jag tror alla i oppositionen på något sätt, oppositionspartierna är med på att man behöver sänka arbetstiden, att det är en bra grej att göra liksom, också från perspektivet av deras medlemmar. Men det kommer nog bli en så här, hur man gör det är liksom den stora knäckfrågan ju. Så det får vi kanske prata mer om nästa år. Okej, Mikael. Vi har ju haft en upphandling i psykiatrin i Region Stockholm.
Ja, två upphandlingar. Så jag har tidigare pratat om det här flera gånger redan. Men
precis, vi kan ta en kort recap liksom.
Precis, man har upphandlat med företaget WeMind och Prima för psykiatrin, öppen psykiatrin i Järva. Och även i Jakobsberg. Ja, lite flera ställen där ute. Den ena är Prima och den andra är WeMind då. Och som nyhetsbyrån Järva var först att rapportera med, så var de här upphandlingarna med extremt mycket lägre budgetar. Alltså de sa att de skulle göra det för extremt mycket mindre pengar. Och nyhetsbyrån Järva rapporterade om att både patienter och anställda ser stora risker med detta. Men det, nu har de börjat verka. Då med WeMinds avtal som gäller för Järva, så har man gått med på 60% minskad budget. Så det är över hälften av budgeten har minskat. De har sagt upp i hälften av personalen.
Mm.
De har dragit in alla behandlingar som inte är KBT. Och det är liksom, det är inte, jag har tidigare sagt att jag är för KBT. Det är inte det. Men i Järvaområdet så bor jättemycket människor som har erfarenhet av krig och andra traumatiska och flykt. Och, ja, som har liksom PTSD eller trauma på olika sätt. Och då behövs det andra behandlingsmetoder. KBT hjälper inte mot det. Utan då behövs det andra behandlingsmetoder som är mycket mer kostsamma och mycket mer långvariga. Och de har helt försvunnit nu. De hade gruppterapi som har försvunnit. Och sen så har det varit protester. Så både Sveriges Radio och Dagens Industri har rapporterat om det också nu. Och då var det i torsdag, så torsdag den, idag är det 16, så 15, 14, 13 november, så var det protester utanför landstingshuset med både patienter och anställda och tidigare anställda som nu har antingen sagt upp sig själv eller fått sparken. Ja, det är Åkersberga också. Åkersberga och Järva. Och kravet från demonstranterna är att man ska riva upp avtalet. Och det är, måste jag säga, är det enda rimliga att göra. Region Stockholm har gått med på någonting de själva självklart borde ha fattat att det skulle jättegrovt förstöra möjligheten att genomföra liksom god psykiatrisk vård om du mer än halverar budgeten. Och nu ännu mer, så det är ju liksom det här socialdemokratiska miljöpartiet centerstyret. Från 1 september så tog de här Järva psykiatri. Ja, men det som är väldigt sorgligt tycker jag, det är att Vänsterpartiet har bakbundit sig så pass hårt så de vågar inte säga att de vill att man ska genomlysa avtalet, vad nu än det betyder. Men det finns liksom inget sätt att rädda det här utan att vara omgående tvångsförvalta det här och återinföra samma budget som man hade innan liksom, minst eller mer. Det är så 10 miljoner la de till som en extra budget, men de drar bort 60% och sen lägger de till 10 miljoner, men det är ju liksom ingenting i sammanhanget.
Förlåt, men så är det, att det är ett av kraven från demonstranterna också att ja, de ska tvångsomhänderta det?
Ja, att man ska riva upp avtalet.
Eller förvalta heter det kanske. Ja.
Och det blir väl, ja, tvångsomhänderta det gör man med patienterna. Men ja. men det är också kravet från oppositionen. Och jag tycker det är konstigt att inte Vänsterpartiet.
De la förslaget om att genomlysa någon precis. Extern granskning. Och så gick det gick ju då igenom. Precis.
Ja.
Men ja.
Men jag tycker det är konstigt att man inte liksom sätter ner foten. Och särskilt också eftersom det har funnits en ambition från regionstyret att driva mer av vården i egen regi. Varför då inte driva den kanske mest? Alltså, liksom det är svårt att ställa vårdslag mot varandra, jag vill inte göra det. Men på vissa sätt så är liksom psykiatrisk sjukdom kanske den mest komplexa och mest sårbara och mest, det finns liksom ingen teknik i psykiatri. Det finns bara dig och din psykolog eller dig och din psykoterapeut eller dig och din psykiater. Det finns inga genvägar. Det går inte att effektivisera det här. Liksom. Och så här, ja, man kan ta bort psykodynamisk terapi och det är kanske, men i vissa fall så är det också nödvändigt liksom, med mer lång terapiformer som kräver mycket mer tid och kräver mycket mer resurser för att behandla svåra. Det här är liksom, det här är inte patienter som är lite deprimerade.
Nej.
Och då tänkte jag bara på att den kamerunska filosofen Achille Mbembe, tror jag man uttalar det.
Jag tror det.
Han har skrivit om då, eller liksom, nu blir det en liten filosofisk avstickare här. Men jag tycker ändå det är en viktig poäng.
Ja.
Att den franska personen, tänkaren, Michel Foucault.
Ja.
Eller egentligen då Rudolf Kilian från början. Men Michel Foucault tog upp det här begreppet biopolitik. Och liksom om hur stater eller politiken administrerar människors liv för att skapa en viss sorts liv.
Ja.
Ungefär lite förenklat vad biopolitik handlar om. Men Achille Mbembe sa att i vissa situationer så är det som att stater eller den suveräna inte administrerar liv utan administrerar död. Och då kallar han det nekropolitik. Och han hade liksom väldigt grova exempel som situationen i Palestina eller liksom Tyskland under andra världskriget eller så. Men jag skulle säga att det här är exakt samma sak, för det här kommer orsaka massa lidande och död om det här får fortgå. Alltså det är liksom det, och det är liksom bara rasism som driver det här. Det är att de här människorna ses som att de är inte viktiga. De är inte värdefulla för att de är invandrare liksom. Och det tycker jag, det är otroligt grovt, och jag tycker det är så här, det är verkligen en skamfläck på det här socialdemokratiska styret som, ja men alltså de förtjänar liksom, ja, jag vet inte vad, men de förtjänar verkligen att förlora nästa val, det måste jag säga. Jag hoppas att de förlorar, för du kan inte göra så här och komma undan med det. Det är för grovt. Det är min slutsats.
Yeah.
Och det är jättesorgligt. För jag hade liksom hoppats, eller de har gjort mycket bra. Men när man missköter något sånt här och själv inte då har liksom förmåga att omedelbart tänka så, då borde de, när de såg det, alltså när de sparkar hälften av personalen, då borde de ju direkt ha fattat att det här funkar inte, det här kommer inte funka. Och sen bara stoppat det. De kan stoppa det, de har fortfarande möjlighet att stoppa det. Och det är väldigt troligt att Vänsterpartiet inte går med på kraven om att stoppa det. Bara för att de är lite så här halvt med på styret. Men jag tycker det hade varit bättre om en, med, ja, nej. Jag blev förbannad faktiskt. Men det är om det.
Mm. Ja.
Det var ju personal och patienter som var utanför landstingshuset. Är det någon av er som har sett, alltså är det någon grupp eller initiativ bakom liksom, om folk har det här och är så här?
Nej, jag har inte eller hittat någonting.
Det var mer bara ett...
Nej, utan det var...
inte vad jag ser rapporterar.
Nej, utan de intervjuade en kvinna i som heter Kerstin Johansson som var liksom initiativtagare till demonstrationen.
Alltså jag gissar att den har Facebookgrupp. Typ.
Ja, kanske liksom någon sån, precis. Alltså, det finns ju flera sådana grupper för folk som liksom så här vårdgrupper typ.
Just det.
Ja, nej, jag vet faktiskt inte om det var någon annan, något annat initiativ liksom. Men ja, vi hoppas att de tar sitt förnuft i fånga och river upp det.
Ja.
Yes. Och sen så hade vi kanske avsnittets ljuspunkt. vilket är då är att det har kommit en dom förvaltningsrätten, eller? Precis. Förvaltningsrätten ger Stockholms stad rätt i en för Stockholm unik dom. Och det handlar då om att Stockholms stad stängde förra året, eller de nekade företaget Norlandia tillstånd att öppna en förskola som stod färdigbyggd vid telefonplan. Och bakgrunden till beslutet var att man såg en risk för överetablering. Det är ju ganska känt att det är liksom ganska mycket förskolor och så som behöver, ja, men man liksom stänger ner eller konsoliderar liksom för att det inte finns så stora barngrupper just nu liksom. Och då så är det ju rimligt att Stockholm som liksom politiken i Stockholm ska kunna också säga nej, men vi behöver inte fler privata förskolor i områden där det redan finns förskolor liksom. Och ja, det prövades i förvaltningsrätten och Stockholms stad fick då rätt, vilket är bra. Och det kan ju då också ligga till grund för att man kan liksom göra den här typen av grejer fortsättningsvis, att man inte behöver liksom lyda under den fria etableringsrätten liksom.
Nej.
Det är bra.
Man undrar ju lite hur det funkar. Alltså varför byggde de förskolan innan de visste om de fick driva verksamheten? Eller måste man ha byggt en förskola först innan man får typ, jo men det är lugnt, kör. Typ. Alltså det verkar ju dumt att de liksom har byggt ett hus.
Ja, du.
Så man känner lite så att Stockholms stad kan säga det lite tidigare. Eller typ att de, det verkar det dumt.
Jag antar att du först söker tillstånd om att bygga. Men att du måste ju ha ett dagis. Du måste ju ha lokaler och så för att kunna söka tillstånd om att starta dagis. Tänker jag. Och sen tänker jag att det är ganska, om man tar typ, så här, det är ju flera faktorer, men det ena är så att vi har haft en enorm minskning i antal invandrade personer de senaste åren. Och det är ju bara, alltså för 10 år sedan, och det tar ju ganska många år att bygga ett dagis, men för 10 år sedan så var ju antalet barn som föddes per kvinna typ 4-5 procentenheter högre. Alltså jättemycket högre. Så då såg det säkert realistiskt ut. Skulle jag tro rent ekonomiskt. Att så här, ja. Sen kan jag tycka att det inte ska finnas privata dagis ändå. Eller?
Nej, alltså det, precis. Det är väl liksom det där att privata företag... liksom etablerar sig för bara med mål. Alltså för dem spelar det ingen roll att det finns tomma dagis i närheten, utan de använder olika typer av marknadsföringstaktiker för att locka till sig föräldrar. Och sen så är det ju istället så att det är stadens liksom förskolor som får stänga ner.
Ja, men den grejen fattar jag hela den grejen. Jag börjar mena att de hade kunnat säga det lite tidigare innan de hade byggt dagiset. Det är kanske också därför
men jag vet, ja, precis.
Men, ja.
Jep. Så det är, ja. Den positiva nyheten.
Ja, nästa nyhet nådde oss via sociala medier faktiskt. Eller visst var det så, Kalle?
Mm. Ja. Vi blev tipsade via sociala medier.
Nej.
Nej, vi fick inget tips. Alltså det var att vi såg ett inlägg.
Såg inlägg
det är gruppen No Border Boiling Pot här i Stockholm som bland annat jobbar med att stötta papperslösa. De har skrivit ett sånt här öppet brev till Stockholms stadsmission. Jo, för att Stockholms stadsmission, de gör ett projekt som har stöd från Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden 2021-2027. Och det här är alltså EU-pengar då som de har fått. Alltså så det är en EU-fond som heter så här. Och ett av målen med den här fonden är ökat återvändande. No Border Boiling Pot konstaterar då att det här projektet som heter Vem är jag imorgon? Det är ett av de få projekt som finns kvar som eller liksom en av få verksamheter som riktar sig till personer som redan har fått avslag från Migrationsverket på sin asylansökan.
Mm.
För ofta är det så att man kanske får juridisk hjälp då eller liksom när man är asylsökande. Men de som redan har fått avslag är det få som hjälper. Så att liksom, det gör ju Stockholms stadsmission då. Och det som hur Stockholms stadsmission beskriver projektet på hemsidan är att de erbjuder samtalsstöd, juridisk rådgivning och återvändande rådgivning, står det. No Border Boiling Pot har pratat med folk då som har deltagit i det här projektet och de som de har varit i kontakt med berättar att liksom, ah, men vi trodde att det här skulle vara ett tryggt rum för papperslösa och de har deltagit i samtalsgrupper och sådär. Men att de har känt sig pressade då att välja återvändande som liksom lösning. Och att de inte tycker att det framställdes som liksom att de inte förstod att det skulle gå ut på det när de var med på det här på något sätt. Utan mer liksom att man tänker att det är ja, men olika former av stödverksamheter så som jag förstår det som att Stockholms stadsmission har haft förut.
Mm,
och det har ju kanske lite, den här nya inriktningen verkar ju ha att göra med att de har fått pengar från den här EU-fonden som liksom väldigt tydligt har som mål att öka ja, återvändande som de säger då. Men just att folk ja, ska liksom inte stanna i Sverige då.
Ja. Och just öka liksom typ normalisera återvändande också i samhället i stort liksom som en alltså att det är både hos gruppen asylsökande men också liksom hos andra aktörer att liksom på något sätt känns det som att det står om.
Så de här pengarna på något sätt så har ju statsmissionen sagt det via Migrationsverket som i sin tur har fått det då av EUs asylmigrations- och integrationsfond. Och då när man läser om den fonden så står det exakt att de, ska vi se här. Ja, de vill att den långsiktiga effekten av det här projektet ska liksom bli att man ser på återvändande då som en integrerad, accepterad del av migrationspolitiken. Både för målgruppen, och det är alltså de som har fått avslag på sin asylansökan, antar jag.
Mm.
Och hos aktörer som arbetar med asylfrågor i Sverige. Så att liksom, ja, men vi skickar tillbaka folk, liksom, att man vill normalisera den grejen. Och det känns ju lite weird då att statsmissionen är en del av det här såklart.
Ja.
Men sen vi kommer till vad statsmissionen svarade. För att först när jag fick höra det här nämnas bara då att de har så ja, men Stockholms statsmission har använt EU-pengar. De har liksom ett projekt med papperslösa och så har de använt EU-pengar som var till för eller liksom från en fond där detta målet var ökat återvändande. Då tänkte jag, ja, men fan vad roligt att de söker pengarna där, men sen använder de för att hjälpa papperslösa, men sen så alltså förstår ni att det kanske är att de har dragit in nästan alla pengar som handlar om folk som har fått avslag på sina asylansökan, och jag trodde ju verkligen att så här, aha, men då har väl de liksom sökt de här pengarna och sen så talar de lite tyst om vad de egentligen gör, men sen om de här om personer, så som de beskriver det igen då från No Border Boiling Pot, då är det ju att det verkar ändå som att så som projektet har varit utformat med det här, att just det här stödet och juridiskt stöd och sånt som man kan få, eller så här olika möjliga vägar om du har fått avslag, att de har känt sig pressade, liksom att det är återvändande som gäller, liksom. Men det här var ju då på Instagram som den här gruppen la upp det öppna brevet. Och Stockholms stadsmission har svarat att de bara nej, men vi liksom håller inte alls på att pressa folk, utan vi vill de har någon egen liksom policy att de ska typ, ja, alltså det är någon sån här policydokument lingo, men typ att de ska värna varje människas rätt till egna val och typ att stärka människors egen makt typ och så, lite sån empowerment grej typ.
Ja, men typ att så här, genom att tillhandahålla information om det här så liksom ska människor kunna fatta typ informerade beslut typ. Det är väl så de tänker kanske.
Mm, precis. Och liksom för mig, jag har ju aldrig arbetat med det här och jag är själv inte asylsökande, så det är svårt att se framför sig tycker jag hur en sån här samtalsstödgrupp kan se ut, men
ja.
Mer, alltså jag antar att det är liksom mer känslomässigt stöd också. Man är som, men oj, vad fan gör jag nu? Liksom, vad har jag för,
ja, men
möjlighet nu? Ska jag leva som en skugga liksom i det här samhället och så? Att det måste vara, och då blir det weird att vara så här, du ska hem typ. Eller ja, tillbaka. Liksom, ja.
Men, ja. Precis, och liksom hela det här, alltså oavsett kanske vad Stockholms stadskommission liksom har för intentioner, så blir det ju att man deltar i den här liksom migrationspolitiken som både den svenska regeringen men också EU för, liksom, där det just är de här liksom, vi har pratat om det förut i podden också tror jag, med EUs migrationspolitik just inför EU-valet tror jag vi pratade om det. Om den nya migrationspakten som också framhäver återvändande som en väldigt viktig del i sig. Och liksom fortsätta typ militariserade gränser och så.
Så fattar jag rätt. Visst är det så att Sverige ger jättemycket pengar till den här fonden? Och om det kanske är samma fond till och med då, asylmigrations- och integrationsfonden.
Mm, det kan vara samma.
Alltså som fond. Också finansierar typ Libyens kustbevakning som...
Precis. Sverige ger pengar till en EU-fond för att slippa ta emot asylsökande.
Så jag vet inte om det är exakt samma... Ja, just det, man måste liksom betala sig ur på något sätt, köpa sig ur. Det kanske inte är samma fond då, men det är oavsett liksom samma politik. Men ja, så man... det är klart att det är liksom... är dåligt, om det nu stämmer att det är så som det beskrivs. Men jag tycker också att det är lite svårt att bara vara så här, man vill ju ändå tro att statsmissionen inte står för den här politiken, liksom.
Nej,
men just att om det är liksom de pengarna som vi så söker för den gruppen, typ. Oavsett om det skulle vara så då att de bara, jo, men vi använder ju pengar från den här fonden, men vi jobbar inte på det sättet som det är egentligen meningen då, från de här långsiktiga målen att normalisera återvändande och så. Så blir det liksom ändå konstigt, för jag tänker att det blir lite som en form av social washing av EUs migrationsfond då, för att så, den används för så här pushbacks, men liksom, och sen så har vi en liten del som går till socialt arbete, och då kan de peka på det och bara, men kolla här, statsmissionen hjälper ju folk typ också. Alltså att det blir lite som bara, ja, att det rättfärdiga är liksom allt det andra dåliga också. Ni fattar den grejen. Men det är ju svårt. Det känns ju som att... svårt. Det är inte så svårt att säga vad man ska tycka. Men får se hur de liksom...
Ja, precis.
Ja, för de verkar inte ha fått så mycket. Men det här var ganska länge. Det var bara 20 timmar sedan som de svarade här.
Ja.
På det här och så. Så vi får se om det blir en grej av det här. Liksom, och hur de... tänka framöver.
Det är väl liksom, jag såg många som skrev, det här delades på Blue Sky också, att det var många som var upprörda liksom, som ger ger månadsgåvor till statsmissionen och så. Att så här, de stöds ju också till väldigt stor del av människor som absolut inte vill se att de kanske ingår i den här typen av projekt liksom.
Nej.
Heller. På
något sätt.
Men det måste ju också vara liksom, det finns ingen att försvara, men jag bara tänker att statsministern är ju också liksom en organisation som har minskade resurser, bla bla bla, och då är det så att då tar man det man kan få, och sen kommer det med vissa krav, och sen försöker man göra det bästa utav det, men man kanske ändå fuckar upp i slutändan liksom.
Det var nog så jag tänkte lite också, att det känns... förmodligen har de ju kanske, nu gissar jag bara, det har jag inte hunnit kolla upp, men om det är så att all annan finansiering för folk som har fått avslag, alltså, eller det lär inte finnas någon statlig finansiering för folk som har fått avslag på sin asylansökan, eftersom att det liksom är de vill ju staten bara ha ut. Liksom.
Ja.
Men precis. Men det är svårt det där, just att om någon har fått liksom, projektpengar, om man verkligen behöver, ja, alltså hur mycket de jobbar då med, jag vet inte hur, liksom, hur kollade de blir, att de verkligen jobbar enligt projektets intention från början, eller de skulle ju kunna liksom göra bra grejer istället.
Typ. Alltså det känns som det finns jättemånga byråkrater i Bryssel som gärna kollar på sånt.
Ja.
Det är min känsla.
Precis, jag vill inte ge mig in på hur typ mål- och resultatstyrning ser ut från med EU-stöd.
Nej.
Snårigt tror jag.
Herman från Rumpöj sitter personligen och kollar.
Är det någon så här Bryssel?
Ja, men han var någonting. Det är bara att han har ett otroligt roligt namn.
Herman von Rumpel. Ja, nej men...
Ja, vi kanske lämnar det där. Det är Herman von Rumpel.
Man vill ju heja på Stadsmissionen lite och hoppas att de liksom gör något bra och typ så här är så här, oh shit, kom det här fram, vi ändrar oss. Men också skitdåligt, Adam, typ.
Ja.
Ja, från en lite deppig migrationsgrej till en annan så tänkte jag prata om det här med högerns propaganda om den så kallade tvångsblandningen.
Som vanligt med högern så är de är ju deppiga, men de är också så jävla loll.
Ja.
Typ. Så den stämningen.
Den stämningen. Och... det här liksom, jag tror att vi har pratat om det här förut och de flesta kanske har ett hum om vad det handlar om. Men det handlar liksom i breda drag om att högerpartierna vill liksom kleta på det här tvångsblandningsbegreppet på Socialdemokraterna främst. Och det handlar både om riksdagspolitiken men också mycket om Stockholmspolitiken och vad de menar att vänsterstyret i Stockholm gör.
Alltså så att Stockholm blir ett skräckexempel.
Ja, precis. För resten av landet på sätt och vis. Och men senast för några dagar sedan här så var det både Kristoffer Tamsons då som är moderat politiker i Stockholm men också Ebba Busch som slog på stora trumman över ett klipp från regionfullmäktige där socialdemokraten Emilia Wikström Melin ger en replik på det här. Ska vi lyssna på det klippet bara, vad hon säger?
Ja, vi vill bygga mer blandade bostadsområden. Det är helt korrekt. Men det är ingen människa som kommer tvingas bo där. Vill du flytta därifrån för att du får en granne som en ny granne så är du välkommen att göra det. Det är absolut inget tvång. Så att nej, vi vill bygga mer blandade bostadsområden där människor får mötas för att förbättra integrationen. Alltså, vill de inte bo där så är de välkomna att flytta. Det är inget tvång att flytta. Men de kan göra det av egen fri vilja. Ingen konstigheter.
Ja, precis. Det här tycker ju då högern är ett praktexempel på att de faktiskt vill tvångsblanda befolkningen. Eller, det de menar är ju då att det ska flytta in mörkhyade personer till villaområden.
När man bygger hyresrätter.
När man bygger hyresrätter där. Det är det de menar. Och så har man kallar man det för tvångsblandning.
Men det är ju, ja. Säkert.
Jag har en liten, bara så här. Dels, men Dagens ETC hade ändå en så här ganska bra genomgång av det här under, de skrev en artikel med rubriken Miljonprogram i villaområden, vill S verkligen tvångsblanda befolkningen? Det här kommer ju liksom från att den här sossen Laven Redar, som hon arbetade ju med att ta fram Socialdemokraternas nya migrations- och integrationspolitik. Och mycket av den politiken kan ju summeras med att det typ är bara så här desperat SD-politik. Men det var liksom några rader i en 17 sidor lång rapport inför sossarnas kongress tidigare år som liksom drog igång det här. Och där står det då att den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå, vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett. Sen röstade dock Socialdemokraternas kongress ner massa av de här förslagen, där bland annat idén om att bygga hyresrätter i villaområden och att ge särskilda kreditgarantier för nybyggnation i villaområden. Så det är egentligen inte på riksnivå socialdemokratisk politik överhuvudtaget egentligen. Men ja, sen så menar högern att de ändå då
men det gör det här på otroligt baserad politik. Alltså det är ju det bästa sossarna har kommit med de senaste 30 åren.
Ja, men det är absolut. Vilket också
har varit skit sedan 90-talet och sen nu bara äntligen nu ska vi göra så att vi inte får ett apartheid-samhälle. Mm. Och då är högern bananas. Men vi vill ju ha apartheid.
Ja, föga förvånande så då
och jag är...
röstade S ner det här.
Det kanske vi har pratat om förut också. Jag vet inte om folk liksom... Alltså det finns ju ändå ganska mycket exempel på ställen där det är hyresrätter och till och med lite miljonprograms-vibes. Men att det är liksom villor bredvid och det känns inte som att folk är så himla integrerade ändå. Bara för att de
nej. Men det är ofta så att de är byggda så att det finns ett miljonprogram med hyresrätter här, en motorväg och sen villor där. Ja, nästan alltid. Precis. För det var alltså, när miljonprogrammet byggdes så byggdes de ju med flit så att man skulle segregera på klass. Mm. Det var medvetet inbyggt så att man segregerade på klass. Medan nu så är det ju att du bygger in hyresrätterna i villaområdet, alltså inte på andra sidan motorvägen. Eller i alla fall, så tänker jag att man
ja, men det är så förtätning.
Ja, förtätning. Att,
de har ju gjort ganska mycket, alltså i söderort då, alltså i Stockholm så har de ju gjort ganska mycket studentlägenheter på det sättet.
Precis, och det är ju liksom, precis, så att högern menar ju då att det här pågår i kommuner som Stockholm. Och just för att man, dels så driver ju... alltså både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lokalt i Stockholm driver ju att man ska återinföra den kommunala förköpsrätten som avskaffades 2010.
Alltså är det att, nu gissar jag bara, men alltså är det att kommunen har förtur då på mark som de vill ha?
Liksom, precis.
Så att det inte blir budgivning
precis.
Om mark? Okay. Ja, det verkar ju helt sjukt att det är så, för det är väl
att det inte,
kommunens
precis.
Mark? Ja. Gör de inte vad de vill med sin mark?
Nej, det gör de inte.
Så himla konstigt.
Och det pågår ju också, som ni sa, liksom en hel del förtätningsprojekt i Stockholm med att bygga fler hyreslägenheter bland annat och bostadsrätter. Och det har ju då lett till rubriker i typ lokaltidningen som typ det riskerar få Danderyds nästa höghus som närmaste granne. Alltså den typen av rubriker dyker upp liksom. Och så piskar liksom Moderaterna, KD och SD igång den här liksom kampanjen kring det här. För det är ju egentligen det är. Det är liksom en förklädd valkampanj det här. Egentligen bara. Men det som är lite kul är ju att liksom bortom typ den här då spinnet så liksom är ju Moderaterna i Stockholm de är liksom egentligen för en blandad upplåtelseform för boende. Och de har stöttat flera av de här förtätningsprojekten som stan har drivit igenom de senaste åren också. Alltså de har röstat för, de har inte röstat emot dem i
kommunfullmäktige. Moderaterna har varit för. Ja, just det. Det
alltså,
är lite kul.
De är, alltså så här, så när de har kollat på, det här var Dagens ETC som skrev då, att, så här, att Moderaterna faktiskt har stött flera av de här förtätningsprojekten där man har byggt hyresrätter i villaområden.
Är det för att de liksom har en sån... Att de gillar sån liksom urban estetik typ? Eller de bara tycker att det är bra?
Nej, jag vet inte riktigt. Det är säkert så här exempel som de finner liksom lämpliga. De kanske har röstat emot vissa andra grejer som de inte tycker om. Men, och sen så pratar ju, när Moderaterna pratar om blandade upplåtelseformer så handlar det oftast om istället om att man ska bygga bostadsrätter i utsatta områden.
Det känns liksom som bara deras lösning på allt.
Precis. Men... tillbaka till den här
alltså jag vill bara säga att det här klippet det är det enda moderata politiker och konservativa politiker delar på Twitter
nu. Men
det här klippet vi hörde och liksom och sprider, jag menar inne på Daniel Kallenfors, han som är mayor av Lidingö som han skriver i sin Twitter, sprider liksom allt det så här om hur tvångsblandning kommer leda till civilisationens underfall.
Precis.
Men det är ju väldigt konstigt för att precis, det blir ju inget tvång. Nej, men, liksom, men hon säger också så här, om man vill flytta för att man får en ny granne. Alltså, men för då menar de ju, alltså de låtsas inte ens att det är något annat.
Nej.
Nej, nej, nej.
Men att de vill inte bo bredvid det, hyresgäster.
Mm.
Men det är ju att fram till kanske 10 år sedan så fanns det i alla fall i den offentliga diskursen liksom en konsensus om att så vi vill ha ett integrerat samhälle. Skulle jag säga, inte hos SD men hos även liksom borgerliga. Men nu har ju det helt, nu bara säger de att de vill ha apartheid. Det är det de säger. Det är officiell borgerlig politik idag.
Ja. Men de kanske även då inte menade just Danderyd och Lidingö liksom.
Nej, 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 men de var ändå så, de använde ju inte den retoriken som de gör idag.
Som vi tycker om att påpeka så är liksom de här liksom enklaverna som är liksom Danderyd, Lidingö, Djursholm är ju liksom, har alltid varit så här, de är byggda för att vara segregerade samhällen där, i princip. Mm.
För jag tänker att det när man har läst om såna här liksom grejer senaste åren i kanske mer lokaltidningar, att de pratar med någon som bor i ett villaområde och så, och bara vad tycker de att de ska bygga ett högt hus och så här, att det blir som att det mer blir en fråga om så här estetik, typ att men det här passar inte in i stadsbilden, så vi har en så fin.
Den typen av argumentation var liksom kanske den som var den tidigare retoriken från.
Jag tror göteborgarna pratade om det också i någon, alltså det var något villområde. Jag fattade som att det var villområde.
Det är den lite liksom.
Men någonting så här, det här är en pärla för hela Göteborg, exakt, det är så fint. För det var något klipp som jag såg en dag, jag minns inte ens vilket område det var, men det var typ så här, om det var typ Äppelviken, det måste ju vara dyrt så i helvete att bygga där, tänker jag. Alltså att man mer är såhär, åh men det är lite Bullerbykänsla, sa den här kvinnan då, i det här klippet som jag såg. Hon bara, men det är lite Bullerbykänsla här typ på sina ställen, och bara, ja och höghus, det passar ju inte in här liksom med stämningen, att det är mer liksom en sån estetisk. Ja, hon sa också såhär, åh men radhus hade ju varit okej, alltså som att hon verkade, jag tror att det var genuint också, att hon liksom inte tänkte att såhär, det är inte det, så här, hyresradhus är okej. Inte liksom att det var, det kommer fel sorts människor. Nej, då alltså, är man ju också lite dum om man tror att folk har råd med ett hyresradhus. För det är ju,
precis. Ja. Men en deep cut i allt åt alla lore som jag kan dra nu. Det är att för 10 år sedan när jag gick med i allt åt alla. Då i stadskampsgruppen som vi hade då.
Mm.
Då varje möte så hade vi en föreläsning. En inbjuden föreläsare som föreläste om någonting som vi bjöd in. Så vi bjöd in alla möjliga sorters. Och då kom det en från ett arkitektbyrå, heter det så?
Ja, eller ett arkitektkontor.
Ett arkitektkontor.
Eller en byrå, det är båda.
Och pratade om hur man kunde förtäta i villaområden. Och då, det var, om ni föreställer er att det finns 4 tomter som sitter ihop som en fyrkant.
Mm.
Och sen är det 4 hus på dem.
Mm.
Och det de sa att ja, men du kan ta en liten bit i hörnet från varje mellan de husen. Där bygger du inte ett stort liksom 10-våningars hus. Men du bygger kanske ett hus med plats till 2 eller 4 lägenheter. Som passar in. Alltså det finns ju sätt att bygga hyresrätter som inte är så dyra. Om man har liksom statligt stöd till dem.
Fast alltså, hyresvillor, jag tycker att det låter ganska keft att bo i ett, det är ju det som är de här attefallshusen, alltså typ så här bo i ett
pytteliten typ det behöver inte vara så litet, utan, men man köper typ upp typ en tredjedel av någons trädgård och sen köper man 4 tredjedelar och då får du plats till att bygga ett stort hus och lite grönområden runt. Och sen gör du det överallt, alltså då kan du förtäta och bygga ganska mycket lägenheter utan att, om man är liksom, för jag håller med om att så här, det finns ju ett värde i det liksom estetiska.
Mm.
Alltså det finns sätt att göra det på som inte är liksom, sen så tycker jag ju att man ska slå upp 10-våningshus lite här och där också. För de slås ju upp här vid där vi bor överallt hela
tiden. Nu blir jag så här, nästan lite så, alltså som rent estetiskt, att jag verkligen inte skulle vilja bo.
Men du vill inte bo i de här.
Jag vill inte bo i det. För det är det jag tycker också är konstigt att det är. Ja. För det är så konstigt i villan. Eller liksom man kan inte gå någonstans. Ja. Och det är så likadant.
Men alla är inte som vi.
Ja. Men så då är det att man bor i en liten hyresrättsvilla då. Mm. I någons trädgård typ. Och så ser man liksom
du bor i en lägenhet i ett hus som ligger i någons trädgård.
Mm, ja. Men precis. Men jag menar, ett hus med två lägenheter, då är det ju en villa, typ.
Ja, ja.
Alltså, ja. Men,
ja.
Mm, nej, för jag tänkte på det också, att det är lite konst. Alltså, alla tycker synd om villaägarna då, de moderaterna. Men jag tycker typ lite så här, bara fast vill man bo i ett villaområde? För de, alltså, Lidingö har ganska bra kommunikationer i och för sig. För de har spårvagnen in till stan och så. Men mer bara att många villaområden ligger ju på lite så här off typ, och det finns inte så mycket där, alltså det är bara husen.
Ja, men alla ställen man bygger nu ligger ju också jätteoff.
Där
de enda ställen du kan få bostad i Stockholm ligger ju så längst ut på någon pendeltågslinje liksom.
Mm, just det.
Det är jätte...
Men då har man i alla fall kanske ett centrum och typ, alltså mer så.
Ja.
I villaområden finns det bara så här kanske en gatå och typ...
Nej, men det är klart att det skulle kräva ett större projekt, men jag tror det skulle vara värt att bryta upp villaområdena och liksom både att förtäta, för att det är så konstigt att de förtätar där vi bor, att alla våra grönområden försvinner hela tiden, att de ska förtätas. I en bok som heter Jag har varit i alla städer så hade han en slogan, så inte en enda förtätning i miljonprogrammen, inte ens varenda villa är riven.
Mm. Ja, det känns bra, ju bra.
Jag tänkte återvända lite till det här, den så kallade debatten. Och just att det är lite störiga med att det här, alltså högern har ju redan vunnit det här genom att det har blivit, de har redan fått ut vad de ville liksom, att så här, media, nu pratar alla om det i de här termerna. Inte om att det är deras integration, alltså att de är integrations liksom motståndare.
Ja, precis. Det var typ Aktuellt hade ett program så att ska Sverige blandas?
Ja, jag tror, eller typ Agenda eller något.
Agenda
sånt.
Kanske,
ja.
Förlåt. Precis. Jag kan inte till.
Nej, det är okej. Okay. Men precis, att så här, och när liksom, ja men precis, SVT och annan så här, liksom så kallad opartisk media, när de liksom bara tar ett, det som egentligen är ett kampanjbegrepp liksom.
Ja.
Och bara ompaketerar det utan någon form av kritiskt liksom, innehåll, så blir det väldigt, det är väldigt dålig journalistik. Sen så var det en kille på Blue Sky som heter Jonas Wikström, som jag tror han titulerar sig som någon form av som typ, vad var det han? Han skriver att han är...
Var det Vänsterpartiets kommunikationsavdelning i Bagarmossen?
Ja, precis. Vilket kändes passande.
Mm. Härligt.
Exakt. Han plockade upp några exempel också på hur liksom Socialdemokraternas egna medieprojekt och andra liksom progressiva medier också bara så här, använder det i sin liksom rubriksättning på podcastavsnitt och så. Typ de har såna, ja men typ Daniel Sunens podcast är så, är du en tvångsblandare eller inte, Lövenredar? Och det är liksom, varför gör man så här mot sig själv? Liksom, det är bara kapitulation att liksom gå med på den premissen på något sätt.
Ja, eller så säger man, alltså för det tyckte jag så var så bra med hon Elin Melin Wikström. Melin?
Ja, men något sånt, precis. Ja.
Att hon inte, att hon bara tog det och bara sa så här, ja det är det vi vill göra.
Mm.
För att varför inte vara öppen med det? Vill du ha ett integrerat samhälle eller vill du ha ett apartheidsamhälle?
Ja, men precis.
Det borde ju vara sossarnas vändning
på det. Det.
Ja. Det är det de borde säga. Det borde Lövenredar säga till så här, när det här kommer upp, och bara säga så här, okej, okay, ja men du kan välja rösta på. Alltså jag tror det skulle vara en valvinnare också, för jag tror ändå majoriteten av svenskar vill ha ett integrerat samhälle och inte ett apartheidsamhälle. Jag tror inte den tvångsblandningsretoriken faktiskt funkar så bra.
Mm, nej, kanske inte.
Alltså kanske på villaägare på Lidingö liksom. Mm. Men jag vet inte om det funkar så bra i allmänhet.
Precis. Men ja, så jag är dålig liksom, som liksom ändå politiska medieprojekt kan liksom inte bara lämna walk over till sånt här grejer, utan de kan ju utmana liksom narrativet lite och typ komma på en inramning som istället liksom positionerar högern som de vad de faktiskt är, vilket är apartheidförespråkare. Men ett annat exempel på hur man kan bemöta sådana här liksom utspel om tvångsblandning är ju också med humor. Vilket, så jag tänkte avsluta på en liten muntrare. Vad säger man? En muntrare ton. Genom att läsa lite ur en insändare som kom in till tidningen Mitt i. Och den går under titeln åsikt. Nej till tvångsblandning med pensionärer. Ska jag bara läsa? Jag tänkte bara kanske läsa lite.
Det är mitt i Lidingö, va?
Ja, precis. Mitt i, ja, men det lär det ju vara. Den måste ju vara publicerad i mitt i Lidingö. Bygget av seniorboende i Björnbo innebär stora utmaningar för resten av Björnboborna. Det menar skribent J.K. Björnbo som undrar om det inte är bättre att attrahera EQT-valpar och nykläckta Klarna-miljonärer. Jag satte morgonhavrelatten i halsen när jag läste att det ska byggas 65-70 seniorlägenheter i Björnbo. Dessa politiker som raljerar mot tvångsblandning, hur tänker de nu? Att tvångsblanda pensionärer med andra människor i Björnbo kommer skapa problem för de boende i närområdet och för Lidingbos skattebetalare. Sen har vi rubrik Pensionärer lockar kriminella. Mm. Vem har inte hört talas om blåögda Gärda som lämnar ifrån sig sina guldsmycken till en vältalig man utklädd i polis? Eller Gunnar som försiktigt upprepar alla sina lösenord och kontonummer för den trevliga killen från Microsoft i Filippinerna som aldrig har bråttom i luren? Vi har problem nog i dessa kvarter med trimmade A-traktorer och lustgasmissbruk. Håll gärna bedragarna och deras offer utanför. Så fortsätter det så. Mm. Jag tyckte det var bra. En bra insändare, liksom rätt ton tycker jag. Rätt nivå av seriositet att bemöta det här med.
Mm. Jag vet att du sa att du skulle avsluta med det där.
Ja.
Men jag är också bara, det som gör en så förbluffad är, alltså för de tänker ju så här, hyresrätter, hyresgäster, äckligt typ så.
Mm.
Och att det är fattiga människor och invandrare liksom.
Mm.
Men man blir så här, vet ni vad en nyproducerad hyresrätt kostar i månaden.
Ja, det
är liksom inte några låginkomsttagare som kommer bo i dem, utan det kommer vara liksom, jag tänker att det kommer vara, om man tänker demografin i Bandhagen.
Mm.
För där finns det jättemycket nybyggda såna här Stockholmshus som har förtätats.
Ja.
Och jag tänker att det kommer vara liksom massa, ja men kanske nyexade ingenjörer som flyttar in.
De är arbetslösa allihopa, så de får faktiskt inte,
de kan inte flytta in
i sådana här
De klarar inte inkomstkraven. För det är det också, att ingångskrav för hyresrätter är liksom höga.
Ja.
och särskilt nyproduktion. Så ja, det är det som är
exakt
intressant med det här.
Bara, ja,
eller att de liksom inte alls förstår systemet, hur det funkar.
Nej men verkligen. Det var vad vi hade att komma med för den här gången, tror jag. Några sista ord?
Tvångsblanda mera.
Mm.
Mm.
Om man vill stötta Radio Alla så kan man göra det på Patreon. Och är man intresserad av Allt och Alla Stockholm så kan man höra av sig till oss på mail eller Instagram eller någon annan kanal. Och så får ni se fram emot årets sista avsnitt nästa månad. När vi kröner årets arbetskritiker. Nu lovar jag väldigt mycket här, känner jag. Mm. Att det ska bli stort pådrag. Mm. Tack så mycket. Hej då.
Hej då.
Hej då.